Jo, det jag sa var roligt för mig att få vara här igen. Tack för förtroendet att få komma med viss regelbundenhet och möta den här fina, härliga församlingen. Ni ligger mig varmt om hjärtat. Jag tror det var ganska exakt 2 månader sedan nu som jag var här senast. Och då var det ju jul nästan. Jultid, och ni hade en sån fantastiskt fin julkonsert. Och sen så möttes vi på söndagen också i en gudstjänst. Men det är bra med er, tror jag. Jag ser att det ser bra ut. Ni har haft ett bra start på året då. Och sådär. Det är ju redan februari här, en bra bit. Vi börjar närma oss slutet. Och vilken fantastisk dag också med sol. När man åkte hit idag så blev man ju bara så lycklig över det här fantastiska vädret. Nåväl, jag skulle vilja läsa tillsammans med dig en bibeltext ifrån Lukas 15. Och det är faktiskt ett helt kapitel, och det är ju inte alltid man läser så långa avsnitt när man ska predika. Men nu vill jag göra det idag, och jag vet ju att ni har och är inne i tema här i församlingen, en plats kallad hem. Och ni har ju varit i den här texten, förstod jag ju på dig Mats, den förlorade sonen. Och ni har varit i Sackeus-texten och Lukas 19 och så. Men jag tänker dela några tankar utifrån det här kapitlet. Lukas 15, och jag läser i Jesu namn i tro på Guds ord. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse: om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det så blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Han sa: en man hade 2 söner. Den yngste sa till fadern: far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er och ta fram min finaste dräkt och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen, och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset så hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. Men han svarade: här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har lyft upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Så Herre, vill jag tacka dig för ditt eget levande och livgivande ord. Och jag ber att du ska välsigna det på alla svåra hjärtan. Led mina tankar och styr min tunga, så att det jag får säga den här dagen får bli till vägledning, till uppmuntran. Herre, låt oss få i bruset av allt som når oss under dagarna i en vecka, här och nu, få bli stilla för andens tilltal och röst, så att vi också hör vad du vill säga. Tack för den här församlingen. Tack för varenda en som är här idag. Du vet hur våran vecka har sett ut som ligger bakom oss. Du vet om vi är glada, om vi tycker att livet är härligt eller om vi kämpar en ojämn kamp. Oavsett det så är det här just nu en mötesplats mellan himmel och jord, där du vill möta oss alla. Du vet vad vi behöver. Du vet vad vi ber om i vår ensamhet, vad vi längtar efter, vad vi kämpar med, vad vi brottas med, vad vi gläds över. Allt som är på plussidan i livet, men också det som är på minussidan. Vi lämnar allt till dig. Tackar dig för att du är här. I Jesu namn. Amen. De här bibeltexterna som vi läser med varandra tillsammans idag är ju för de allra flesta välkända. Säkert följt oss sedan söndagsskola och barngrupper. Texter som har dramatiserats, filmats. Det finns konstverk om de här berättelserna. En del av dem är tonsatta, diktade. Och jag hörde till och med om den förlorade sonen att den finns uppsatt som en ballett. Men jag tänkte jag skulle bespara er från den föreställningen här och nu. Den här liknelsen och förlorade sonen skulle kunna ha många namn egentligen. Liknelsen om den bittra sonen. Liknelsen om den längtande fadern. Liknelsen om Guds faders hjärta. Liknelsen om vägen tillbaka. Ja, vi kan säkert göra den där listan ganska lång. Men visst är det fascinerande att vi har ett helt kapitel i Lukas evangeliet, det 15:e kapitlet, som sätter en enda sak i fokus, nämligen Guds stora hjärta, intresse för det förlorade. Och målgruppen som nu lyssnar till det Jesus säger är ju två. Ja, det var ju så här att vi läste inledningsvis att alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Och det där är underbart, tycker jag. Det här tilldragande hos Jesus som gjorde att de tilltuffsade, kantstötta människor som säkert upplevde ett utanförskap, de ville höra vad Jesus hade att säga. Och de söker sig till honom. Den andra målgruppen, det är de skriftlärda och fariseerna som förargar sig över Jesus. Att han äter och umgås med syndare. Där har du bakgrunden, själva vyn som ger anledningen till att Jesus berättar det han gör. Och så får vi de här tre berättelserna, liknelserna om fåret, om myntet och om den förlorade sonen. Och det här är ju själva anledningen till det vi har sjungit om i en del av sångerna här tillsammans idag. Att Jesus till och med lämnar himlen för din och min skull. För att söka och rädda och frälsa det som är och var förlorat. I Lukas 19:10 står det: människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Och där har vi Guds hjärtslag. Och nu när jag talar idag så skulle jag vilja, precis som statsministern har sagt några gånger nu senaste tiden, man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Och nu tänkte jag fråga om vi kunde hålla tre tankar i huvudet samtidigt. Nämligen att vi är välkomna hem. Alltså det finns en plats kallad hem hos Gud. Välkommen hem. Det finns en plats kallad hem hos dig själv. Välkommen hem till församlingen. Till gemenskapen. Någonstans omkring det här skulle jag vilja fästa vår uppmärksamhet. Någon har sagt så här att vi människor, och det stämmer tror jag, vi har en tendens att både leva och tänka våra liv i ganska korta perspektiv. Men Guds plan och tanke för oss människor sträcker sig så mycket längre. För den är evig. Vi har det korta perspektivet. Gud ser så mycket längre. Och jag brukar återkomma till ett bibelord i Predikaboken 7:30. Där står det så här: att Gud gjorde människan enkel och rak. Jag är väldigt tilltalad av det. Men, står det som en fortsättning, hon hittar på alla möjliga konster. Känner du igen dig? Gud gjorde människan enkel och rak, men hon hittar på alla möjliga konster. Ja, och det där med perspektiv, det långa och korta, så står det i Saltaren 30:6 att ett ögonblick varar hans vrede, men hela livet varar hans nåd. Och det är det här som kommer fram i de här texterna vi har läst. Vi möter Guds bilder här, som jag älskar. Vi möter en Gud som storstädar för att hitta det som är förlorat. Vi möter en Gud som spanar och längtar och tittar längs vägen om hans son är på väg hem. Alltså till och med så att det står att vi möter en springande Gud för att famna och möta oss. Det var ju helt otänkbart i den här kulturen och kontexten att en äldre man skulle springa. Det är otänkbart för mig också visserligen. Men, och jag är ju inte helt gammal än. Men Gud är så intresserad av sin son. Så att han springer honom till mötes, det står ju det. Redan på långt håll får han se honom komma. Och jag tänker då så här att det måste ju ha varit så att den här pappan, fadern, han gick säkert till ägornas utkant dagligen. Jag tänker mig någon slags jordgolv eller väg, grusat, vad det nu kan ha varit. Ner till grindarna, liksom gårdens ingång, och spanar och tittar. Och väntar. Därför det står så här i första Korinthierbrevet 13. Om kärleken. Och Gud är kärlek. Vet du vad det står? Det står så här. Allt tror den. Allt hoppas den. Och allt uthärdar den. Det är Guds faders hjärta. Gud gjorde människan enkel och rak. Men vi hittar på våra konster. Den förlorade sonen. Han ville se sig om i världen. Han ville lämna det trygga, det invanda, det kanske lite för honom tråkiga, det som hade blivit slentrian, det som hade blivit vardag, som han inte direkt kände så där oerhört mycket för. Och gör ju någonting som också är helt otänkbart och anmärkningsvärt. Han dödförklarar pappan. Han vill ha ut sitt arv i förskott. Så gör man ju inte. Men vad gör fadern? Han delar lika upp på två. Här har ni, varsågoda. Så är det med Guds kärlek. Vi har fått en frihet att bo där, gå och komma, att säga ja till Gud och säga nej. Och faktum är ju att när vi läser de här bibeltexterna så är det inte bara tänkt att ja, de adresserar vi till alla människor som ännu inte känner Gud. Utan de handlar också om oss. För det här är inte bara sanningen om att vara förlorad. Det är också berättelsen och sanningen om att vara hittad. Att vara funnen. Och sanningen om dig och mig och alla människor. Det är att vi har... Ja, vi kommer alla från hittegodsavdelningen brukar jag säga. Det är ju inte så att några gör det och några gör inte det. Varför lämnar Jesus himlen? Han kom hit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och där var vi alla. Vi sitter i samma båt. Samma situation för oss alla. Men, så det här är gudsbilderna som möter oss om en Gud som letar efter det som är bortsprunget. En Gud som storstädar för att hitta, vänder upp och ner på hela huset. Det är också en Gud som spanar och som springer för att möta sin son. Som en gång hade lämnat, en dag hade sagt, nu är det nog, nu vill jag se mig om i världen. Men faderns kärlek gav aldrig upp. Därför att allt tror den, allt uthärdar den och allt hoppas den. Han gick där och hoppade, ska det här vara dagen när han kommer hem? Och så får han se honom på långt håll, springer honom till mötes. Och så står det så underbart att han fylldes av medlidande. Och det som hade föregåtts av detta, det är ju att det kom ju också en dag för den här sonen som hade lämnat fadershemmet när allt var slut. Av rikedom, av framgång, av glansdagar, av ett liv i, ja det står ju faktiskt utsvävningar. Och så tar han tjänst hos en farmare, på en svingård. Och jag tar väl den också nu då, så får ni den här. Att den förlorade sonen är ju Bibelns sämste skidåkare. För det står ju att han vallar svinen och äter upp skidorna. Ja, den bjuder jag på. Men där händer ju någonting med honom. Som är så oerhört viktigt för varenda människa. Han kommer till besinning. Det är egentligen samma sak som att det står han kommer till sig själv. Du vet när det börjar bottna i ens eget inre. När man är riktigt sann och ärlig och börjar förstå. Men vänta nu. Hur ligger det till egentligen? När inte bara fingrarna pekar på alla andra. Utan man börjar förstå att okej, en finger pekar ut. Men det är ju faktiskt fyra som pekar på mig. Han kommer till besinning. Och börjar tänka. Det är som att de här arkiverade minnena av hans förr. Av hans hem, av det han hade, börjar komma upp i hans tanke, i hans inre. Han börjar få någon slags hemlängtan och känsla för sin far, sitt hem. Och så börjar han känna, ja, jag vill gå hem igen. Och du vet, när det där börjar inträffa med oss människor, då är det hoppfullt. Och förr eller senare kommer vi alla till det. Tror jag. När man börjar förstå. Nej men vänta nu. Jag var tänkt för någonting annat. Man känner sig vilsen. Och Bibeln beskriver ju det här. I så många olika sammanhang. Om oss människor. Jesaja 53 och 6 står det. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Det är ju så med oss. Enkel och rak, men vi hittar på våra konster. Vill själv, kan själv, ja. Och ni vet, i första Petrusbrevet 2:25. Vi gick alla vilse som får. Men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare. Helt underbart. Det är ju det som kan hända med oss när vi börjar komma till oss själva och förstå att jag hör hemma. Hos Gud. Det finns en tanke med mitt liv. Jag behöver den här själavårdaren som heter Jesus. För att det är så mycket i mitt liv som är kantstött och som är sårat. Och som är ja, det jag har varit med om. Men att få vända hem, att få komma hem. Att få bli hel. Tänk att det är så det beskrivs så ofta av människor som ger sitt vittnesbörd om hur var det. Att komma till tro. Jo, men det var som att komma hem. Som när ett barn kommer hem om kvällen. Och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände, där hör jag ju hemma. Det är ju Göte Strandsjös vackra, fina lilla sång. Som när ett barn kommer hem om kvällen. När man börjar komma till sig själv. Och det här med hemlängtan och sammanhang, att tillhöra, det är ju någonting som är nedlagt i oss människor ifrån allra första början. Så här står det i Predikaboken 3:11. Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang. Du vet, det där sammanhang är väldigt viktigt. Vi behöver få tillhöra, få känna att vi finns i ett sammanhang. Men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. Och i den gamla översättningen stod det också. Evigheten har han lagt i människornas hjärtan. När man kommer till besinning, när man kommer till sig själv. Då faller bitarna på plats. För När vi läser inledningen till den här texten om den förlorade sonen, då är attityden hos honom: ge mig min del av arvet. Jag vill ha. Ge mig det som är mitt. Attityden: jag i centrum. Det handlar om mig. Hela jordaxeln går rakt genom mig. Ge mig arvet. Jag ska se mig om ut i världen. Men vad händer när man kommer till sig själv? När man kommer till besinning? Vad är det han liksom går och fnula på och tänker på där när han vaktar svinen? Men hur är det nu? Daglönarna där hemma, de har det ju bra. Här går jag och vaktar svin. Jag får inte ens äta deras mat. Och så kommer en bön inifrån hans hjärta som han tänker ut. Så här ska jag be när jag kommer hem. Och då har det ändrats någonting i hela mindsetet, va? Låt mig få gå. Låt mig få bli en av dina daglönare. Det är två helt skilda böner. Ge mig. Låt mig få. Eller låt mig få bli. Det är att komma hem. Det är att saker och ting faller på rätt plats i mitt liv. Så att jag förstår sammanhang, ursprung, tillhörighet. Det handlar inte bara om mig och mitt. Det finns en större bild. Det finns en större verklighet och sammanhang att få vara en del av. När jag läser om de här berättelserna, ja, det står ju till och med om myntet där och kvinnan som städar, att man tänder en lampa i huset. Vad brukar man göra i sina egna hem? Vad gör vi om vi har barn som till exempel vill vara ute lite senare än vad vi föräldrar kanske tycker att de ska vara ute? Det händer ju inte er, men det kan hända en och annan. Ja, eller man kanske till och med tycker att de kan vara ute, men man vill ändå, vad vill man signalera när de kommer hem? Om de säger så, i natt blir det sent, vi kommer hem 2, 3, vad det nu kan vara. Då har i alla fall vi gjort så här hemma. Att vi låter det brinna en lampa i hallen eller i köksfönstret. Känner ni igen det här? Det verkar helt främmande för er. Men man kan göra det för att signalera till den här lilla vilsna ungdomen kanske som kommer hem: jag är välkommen hem. Det finns en plats kallad hemma. Mamma och pappa har låtit det brinna en lampa. Visst är det skönt? Det betyder massor. Och det ger ju mig en annan tanke nu som inte alls egentligen hör till predikan. Men det är ju, har ni tänkt på varför det finns en lampa i kylskåpet? Det måste ju betyda att man kan ta sig en nattmacka. Så tänker jag. Men då tänker jag på församlingen. Då tänker jag på dig och mig. Vi är ju ljus, va? Och det är någon slags bild jag har av församlingen. Tänk att få vara en fyrbåk, ett ljus som lyser. För människor att kunna navigera och ta ut riktning ifrån. Och så tänker jag så här, vad viktigt det är i en församling att det alltid brinner en lampa i köksfönstret. Att det alltid finns en lampa som är tänd i hallen. Nu talar jag ju i bilder, va? För jag förstår ju att ni vill dra ner på elkostnaderna och inte låta det stå brinna här måndag, tisdag, onsdag, allt vad det är. Men i våra hjärtan ska det vara ljust. När människor kommer till den här kyrkan, då ska det brinna en lampa. Då ska det lysa i fönstret. Då är det dig och mig det handlar om. Bemötandet, välkomnandet, känslan som du och jag kan skapa. Alltså hemkänsla skulle man kunna tala mycket om. Du vet, det är någonting som sätter sig i väggarna. Har du varit med om det där? Man kan vara hemma hos människor och känna: ja, men här trivs jag. Vad underbart det är att vara här. Vilken atmosfär. Hur ni talar med varandra. Man märker att i den här, ni älskar varandra. Då är det skönt och det är varmt. Men så kan man ibland vara i sammanhang där man känner att oj, här var det iskyla. Här var det någonting som inte var riktigt som det skulle. Så kan det vara hos dig och mig, så kan det vara i en församling. Men tänk att få jobba med det här. Fantastiskt fina temat som ni är inne i nu. En plats kallad hemma. Välkommen hem. Och då är det de här sakerna det handlar om. Alla människor har sitt ursprung i Gud. Paulus, när han vill vinna människor och berätta för dem att de tillhör egentligen en Gud som de inte riktigt vet vem det är eller tror på, vilket skulle kunna sägas om de flesta människor i din och min omgivning idag också. Då säger han, det är i honom vi lever, rör oss och är till. För vi har alla vårt ursprung i honom. Så sanningen är ju att vi inte bara förlorade, vi är också hittade, vi är funna om vi nu vill. Och vad är det vi läser mer i de här underbara texterna? Det är ju att myntet gjorde ju inte mycket för att bli hittat. Det låg ju där det gjorde. Fåret som hade sprungit bort gjorde ju inte heller särskilt mycket, vad man kan förstå. Kanske var lite orolig och sökte liksom, var kom jag ifrån nu? Men, eller den förlorade sonen. Det var ju inte, han hann ju inte ens be klart sin bön knappt när han kom hem. Gud svarar ju inte ens, alltså fadern säger ju inte liksom en respons på det han ber, utan han säger bara, slakta gödkalven, nu ska vi ha fest. Du vet, det bor väldigt lite prestation i det här. Det handlar om att acceptera, att bli funnen, att bli hittad. För vi kommer alla från hittegodsavdelningen. Men Gud i sin stora nåd sände sin egen son till den här jorden och världen för att uppsöka det som var förlorat, för att rädda, för att frälsa, för att möta dig och mig med sin kärlek. Och idag så kanaliseras det här, gestaltas det här i och genom oss och den församling som vi får vara en del av. Ja, tiden räcker inte riktigt till för att säga så mycket om den hemmavarande sonen. Men man kan väl konstatera att det var väl väl att den här sonen som på stapplande steg och vågade sig hem, att det, den första han mötte inte var brorsan. För där har du också en ganska självcentrerad, självgod, självupptagen. Och ibland bygger du och jag våra sanningar precis som han gjorde. Men de stämmer inte när man börjar skrapa lite på ytan. Det var mycket jag och mig och mitt. Här har jag gått i alla år. Här har jag slitit. Mig har du inte ens gett en killing att festa på. Alltså det hade ju varit okej om det hade varit sant. Men det var ju inte sant. Han kunde ju haft grillfest varenda kväll. Om man så hade velat. Och det är det som pappa säger. Och tänk, en sak som slog mig nu när jag läste det här. Den här Arjas hemmavarande sonen, han ville inte gå in. Han ville inte gå in i festen och glädjen. Men vem kommer ut? Jo, det gör fadern. Visst är det underbart, va? Även om vi är lite... ja, självgoda och självupptagna och lite sura och arga, och så kommer Gud oss till mötes ändå och säger, mitt barn, allt mitt är ditt. Visst är det underbart? Så är det. Och därför skulle jag bara nu, innan jag ber här, jag ser ju att tiden bara rusar, det finns två avslut i de här berättelserna, och inte minst den här om den förlorade sonen. Det finns ett lyckligt slut och det finns ett öppet slut. Och så tror jag det är. Det lyckliga slutet är att bli funnen av Gud. Att ha varit förlorad men få komma hem. Att få bli hittad. Och det är ju faktiskt så här, du kan vara väldigt långt borta och närmare hemma i ditt hjärta än vad du tror. Därför ska vi inte göra människor mer förlorade än vad de är. Utan förstå det här. Och du kan vara hemma och vara längre bort än vad man kanske tror att man är. Därför finns det ett lyckligt slut och det finns ett öppet slut. Vi vet ju faktiskt inte upplösningen, hur det gick där hemma på gården med den hemmavarande son. Men han fick samma möte, samma kärlek. Mitt barn, allt mitt i ditt. Nu måste vi gå in i festen och glädjen. Och det ska jag sluta med. Det är helt underbart tycker jag. Bara den här lilla passusen i Lukas där. Berättelsen. När gödkalven är slaktad och musiken och dansen och allt är igång, så står det så här. Ska vi se. Det är tre ord, va? Och festen började. Härligt tycker jag. Och festen började. Tänk att så kan det få bli för dig och mig när vi kommer hem. Tack Jesus för att vi får överlämna oss nu i dina händer. Och låt de här bibeltexterna få landa i våra hjärtan. Och framförallt det du vill tala och säga till oss. Tack för att du har hittat oss. Tack för att du har funnit oss. Tack för att vi är inräknade och medräknade. Tack för att du har gjort någonting med våra liv. Tack för att vi har fått komma till dig. Vi har fått komma hem. Och vi får komma hem om vi önskar. Och Herre, jag ber för oss alla. Jag ber för den här samlingen av människor vi är. Du vet om vi kanske känner oss utanför eller utomskärs. Det kanske är så att vi känner att vi har, det är långt till land. Det är långt till liksom fast stabilitet. Det gungar under både, ja, under fötterna. Men att vi kan liksom få komma hem, att vi kan få ro, att vi kan få förankras i dig. Och så vill jag be, Herre, för den här församlingen, att just få vara det här ljuset som lyser. Att få vara det här hemmet som människor i hela den här bygden behöver. Att få kunna ta ut en navigation utifrån. Att förstå att här finns det ett hopp som förmedlas. Det finns inte fördömande, utan det finns frälsning, nåd, befrielse och upprättelse. Glädje. Jag tackar dig för att det får vi vara med och förmedla i den vardag som är vår. Där vi lever, där vi rör oss, där vi går och där vi står. Tack för det. I Jesu namn. Amen.